Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I avsnitt 264 av Vi Bilägares podcast är Långtestallets första tuffa prövning igång. Hur går det för MG Marvel R, Honda Ioniq 5, Nissan Qashqai, Subaru Outback och Dacia Sandero i vintertestet? Varmt välkommen kära lyssnare till Vi Bilägares podcast som rapporterar direkt från Hotell Funäsdalen. Vi har avslutat dagens övningar, parkerat bilarna och laddar om för imorgon då det är nya utmaningar. Om ni undrar över det där introt så kan ni, ja, ni får helt enkelt kolla in vår Instagram. Där finns det stories från vintertestet och allt vi håller på med där, så ni får svaret då. Och vi som medverkar i vintertest 2022 är Nils Svärd, Executive Content Manager and Winter Mobility President. Några överraskningar hittills i årets vintertest?
Ja, Simons fotobil.
Claes Garin, Head of Rescue Team. Har du träningsverk efter allt skottande?
Ja, det har jag.
Och för första gången i Vi Bilägares podcast, ni har kanske sett, läst men inte hört honom, men nu är han här för första gången. Christian Elmark, Trail Performance Expert. Vad tycker du om fyrhjulsdriften som erbjuds i årets långtestall?
Ja, det är väl både ömsom vin och ömsom vatten.
Sen har vi Anders Helgesson, Chinese Technical Relations Specialist and Travel Assist Officer with Focus on Physically Challenged Mobility. Längsta titeln idag. Hur mår handen?
Jag är jätteglad att vi har automatlådor på alla långtestar i år.
Och sist men inte minst, Simon Hamelius, Director of Photography. Vad har varit roligaste fotosessionen under detta vintertest?
Det är alltid roligt att fota journalister som gräver. Skottar upp bilar ur snövallar.
Underbart, grävande journalistik. Just det, jag glömde ju nämna mig själv, Maria Dahlin, Social Media Architect and Broadcast Producer. Jag vill bara tillägga och poängtera att det är skillnad på att köra av och köra fast. Så, där har ni oss. Vi är här alltså i Funäsdalen, håller på med årets vintertest. Varför gör vi vintertestet, Nils Svärd?
Ja, man kan väl säga att det finns bilar och det finns bilar, men inte alla av dem är ju uttestade och ordentligt för vårt svenska klimat. Det framgår ju när man träffar ingenjörer från olika företag att det här, vad vi tycker är en vanlig vinter, det räknar någon som extreme conditions. Och där kan man spara pengar. Och det märks i vissa fall att man inte riktigt prioriterar de sakerna som vi vill ha av en bra vinterbil i Sverige. Så därför så tar vi med bilarna upp till de svenska fjälltrakterna, utsätter dem för rejäla minusgrader, varierande vägförhållanden och ja, ni som följer oss och läser tidningen, det är ju ganska ofta vi kommer hem med några favoritfall som återanländer med svansen mellan benen.
Kan vi gå igenom några testmoment vad vi gör här uppe egentligen?
Idag har jag ju startat i backe. Så det är ett testmoment vi gör. Och Nils och jag har även ägnat oss åt lite bullermätningar. Och vad har vi mer gjort, Mr. President?
Nytt för året att faktiskt gjort lite bromstester. Det är någonting vi inte bemödat oss med att göra innan. Men det är ju, det har blivit, ska vi säga, extremt stora skillnader i bilars tjänstvikt och vad de rullar på för däck. bakåt i historien har det varit ganska homogena bilstorlekar och bilvikter, även om kanske biltyperna skiljer sig åt, men i takt med faktiskt med batteriernas tyngd så har vi en faktor som känns när man kör på vintervägar, att det är mer massa och det är naturens krafter som är inblandade. Mm. Så vi tänkte att vi ska se om vi kan sätta någon siffra på det också, inte bara en känsla på det.
Och vi har även mätt stols- och rattvärme. Hur fort blir det varmt och hur varmt blir det? Och,
ja, blir det varmt?
Och blir det varmt överhuvudtaget? Det är en bra fråga. Imorgon ska vi också fortsätta med att mäta, ja, testa klimatanläggningarna helt enkelt. Se hur bra de är på att värma upp alla som ska åka med.
Det finns ju många informella moment, alltså bara av att vistas där uppe. Vi vet ju inte exakt vad som kommer komma, så det har varit under många år att vi åker upp. Vi är här en vecka och testmomenten kommer naturligt bara att vistas här. Och bara köra omkring också och se hur bilarna beter sig i varierande väglag, för det har vi haft. Det har ju varit ganska besvärligt väder i fjällen. Vi har haft stormbyar, vägar drevar igen. Vi har haft att snön försvinner, det är polerad is, så att det är, ja, det är varierade ska säga, sorts utmaningar som vi har bjudit på den här veckan.
Ska vi gå igenom lite? Vad har ni för intryck spontant?
Jag märkte när vi åkte ner idag från den här backen som hade gjort axmätningar i. Den backen var ju snorhal när man kom ytterligare en bit längre ner där. Och jag tänkte, men jag kör Marvel som om det hade varit torr asfalt. Så jag körde ju helt normal program, max bromsregenerering. För den har liksom förinställda lägen. Den är rätt dålig på bromsregenerering om man inte har de förinställda lägena. Och helt plötsligt så är det ett litet gupp i vägen. Och sen är det blank is. Och jag höll ju, det såg jag inte ni, för jag höll ju sist, jag höll ju på att sätta den där i ett broräcke. För den fick som vansinnigt kast med baken, för den stänger inte av sin bromsregenerering. Så den håller emot med bakvagnen, så det är som om någon drar åt handbromsen för den. Det var, jag ska inte säga att jag fick adrenalin på slag, men hjärtat i halsgropen, absolut.
Och det var alltså ett normalt körläge du körde i?
Ja, det var supernormalt. Det var till och med ekoläget, så att den skulle vara liksom...
Men hade du sagt att det skulle vara extra mycket bromsregenerering?
Nej, den var ju inte riktigt full. Den går ju på 20% av motoreffekten eller något sånt som den kan bromsa med. Hyundai bromsar mycket, mycket kraftigare. Men den stänger ju av sin bromsregenerering så fort den får ett ESP-ingrepp. Det gör inte Marvel. Det är en brist.
Samtidigt är jag förvånad, för jag tycker MG:n ändå känns mer stabil av de här två elbilarna. Alltså i vår bakhjulsdrivna Hyundai har vi den som ändå mer svansklad, tycker jag, MG:n. När man bara har kört generellt under veckan.
Ja, det håller jag med om. Den har varit kraftigare liksom. Men just i den här situationen var det väldigt obehagligt att den inte stänger av. För att i och med att bilen de facto får sladd och ändå inte liksom släpper på bromsen så att den lugnar upp sig. Det kändes väldigt kontraproduktivt att börja gasa, men det var det jag gjorde och då blev den ju stabil igen, för då kommer den ju igång och liksom slutar med att hålla emot handbromsen så att säga.
Ja, den är lite oväntad ibland kan man säga. MG Marvel kan man ju...
Lynnig, ja. Tycker jag.
Nu kanske jag inte ska skylla på det, men ja, MG Marvel har ju faktiskt hälsat på lite snö kan man säga. När jag körde. Och som sagt, jag körde inte av, jag körde fast och det är skillnad.
Det var jättemycket snö på vägen. Det var ett sånt här vinddrev, så det var lite svårt att förutse också.
Ja, vi har haft mycket kastvind. Veckan har ju börjat så. Den första dagen var ju verkligen ett... Det har varit ett rejält snöfall och det blåste oerhört mycket. Så att flatruvet vägen var ju stängd. Vi brukar alltid ta dit för att åka några snygga bilder, men... Vi befann oss på lite lägre breddgrader på, jag vet inte om vägen var helt officiellt öppen heller, men avråddes att köra där. Men vi tänkte vi kan ju ändå åka fram och tillbaka vår karavan, och vi har ju både räddningsbil och vi har spadar och recovery straps. Så att vi är ändå förberedda att rädda oss själva, så någon annan behöver inte åka ut och rädda oss. Det tycker jag är en grundgrej här i, när man befinner sig i de här trakterna, att man ska se till att man har grejer att kunna rädda sig själv.
Jag måste få komplettera utrustningen där, men vi har även en Klas Garin så att vi inte glömmer det.
Just det,
ja. Som är väldigt bra på skotta.
Gräv, ivrig som få, jag bara säga.
Mm.
Han är som en bäver när han kastar sig ner i snön och bara yr.
Han tuggar sig genom snön. Ja, men i alla fall så var vi ju då på väg till Mittodalen, tror jag. Och det blåste till, det kom såna här tillfälliga vindbyar så att det blev helt vitt framför en. Och
så var det en kurva också som är i lä. Vi har kört fast det förut genom åren faktiskt. Det är en historisk kurva, att där bygger du på väldigt mycket snövallar.
Ja, så Simon, du ville ju att vi skulle köra i karavan där, för du ville ju ta en bild på, hur var det, allihopa?
Det var väl under en gruppbild med alla bilarna, så vi körde med alla bilarna på led. Och som ni sa, vädret pendlade ju väldigt mycket. Ena kvarten då var det fri sikt och det blåste ju konstant, men vädret varierade väldigt. Och vid ett tillfälle där så var väl sikten inte mer än 5-10 meter, och det hade drivit igen ordentligt just den kurvan.
Ja.
Så att ja, de två första bilarna i ledet var fotobilen som är en Land Rover Defender 90, och först av långtestbilarna var Subaren, så de passerade ju där utan problem. Men sen helt plötsligt var det bara Subaren kvar i bild och ingenting något hördes på radion. Jag tror att ni får komma tillbaks.
Ja, det blev ju så att helt plötsligt, vi skulle ju hålla det här avståndet, ganska tajta avståndet, och helt plötsligt blev det vitt och jag tappade sikten, och sen kom det tillbaks, och då tyckte jag att jag låg kanske lite för nära och touchade bromsen lite grann, skulle komma iväg, men jag kände att nej, jag saktar ner och hinner väl typ säga ungefär stopp innan Claes Garin brakar in i bakdelen med på min MG Marvel med Hyundai Ioniq 5.
Ja, så. Det blev en liten lätt studs där.
Ja, det gick bra.
Ja, det var ju låga hastigheter, det var knappt, syntes ingenting ska vi säga. Men det är ju...
Och vi kör ju med dimbakljus på, men där ser man ju verkligen vad avstånd betyder.
Ja.
Det... Resultatet var att vi hade plötsligt tre bilar som skulle skottas upp.
Det var det. Då grep Claes in. Han hoppade ur bilen, spaden i högsta hand, högsta hugg, och körde igång helt enkelt. Men det var ganska snabbt ordnat ändå.
Jag tror inte vi stod 20 minuter ens. Det gick jättefort. Nej.
Ja, men då var det i alla fall när jag skulle försöka köra loss då bilen, fick coaching av Anders som sa, ja men sätt plattan i mattan så puttar vi på. Och när man gjorde det då så hade man väl ungefär 2-3 sekunders snurr på hjulen.
Nu är du snäll, det gick bara en sekund. Jag skulle också skrika till, men du måste ju gasa liksom. Ja. Släpp inte gasen, man måste ju tugga sig igenom det här.
Nej, jag tryckte verkligen in så plattan så långt det gick. Men det dog bara efter några sekunder. Så det var inte så mycket att göra. Man fick skotta lite och trycka och köra.
Och, ja, och där kom vi in på den här fyrhjulsdriften som är väldigt speciell på Marvel.
De har ju, det är ju tre motorer i den här, men just under så här vinteromständigheter då använder den mest en, känns det som. Den stänger helt enkelt av framhjulsdriften när den märker att det blir lite för mycket liksom slir och motstånd.
Ja, det är så roligt när det spinner och det är halt, då man vill ha fyrhjulsdriften, det är då den lägger av.
Ja, så du som har beställt en Marvel och tidigare i en morgon tagit in, ska vi dra med Nissan Qashqai fyrhjulsdrift bara för det. Tuffat upp till din vinterstuga och tänkte att det är 2 centimeter oplogat här, men det är inga problem. Jag tuffar igenom den här lilla snövallen. Det ska du nog inte göra med Marvel, för att jag tror inte den kommer komma fram.
Sen har den väl också ett läge när den inte har nog med batteri kvar, då den bestämmer att nej, nu tar vi...
Ja, när den går på batterivarningen, och det kan variera, därför att det brukar vara runt 30% av batteriets återstående kapacitet, då går det ner så här långsamt läge så att säga. De börjar dra ner motoreffekten och då är det dessutom då ingen fys, utan den är bara bakhjulsdriven, om man inte väljer ett specifikt körläge då. Men det kanske man inte ska förvänta sig att föraren alltid tänker på, att man ska trycka upp till det så kallade sportplusläget. Då blir den fyrhjulsdriven igen, men då med begränsad motoreffekt förstås. Men jag tycker det hade varit rimligt om bilen märker att bilen sladdar och att den inte har grepp i alla andra körlägen. Då borde den naturligtvis börja knuffa på även med framhjulen, men det gör den då inte.
Mm. Christian, vad säger du om fyrhjulsdriften?
Ja, det värsta är väl om man kommer in i en knivig situation och behöver backa sig ur. Om man upptäcker att den här snödrivan eller... om man nu kör i, blir alldeles för djup och försöker backa sig ur situationen. Det går inte alls. Fyrhjulsdriften fungerar inte. Den bilen blir bakhjulsdriven bara.
Det är väldigt anmärkningsvärt att man köper en bil som saknar funktioner som man lovar. Det är ju, ja, det har vi ju aldrig varit med om tidigare. Det är ju helt tydligt att den driver på bakaxeln. Och vi testade ju både vinterläge och normalläge. Och att gå upp till Sport Plus, ja, det känns väldigt ovanligt.
Ja, det är det som är anmärkningsvärt, att den blir aldrig fyrhjulsdriven när man backar, bara när man kör framåt. Och det har jag aldrig varit med om innan. Det känns som att det är upplagt för att hamna i besvär. Inte bara här i snöfall, utan båtramper och vad som helst. Det är ju...
Ja, men när fyrhjulsdriften väl behövs så sviker den här bilen, tycker jag.
Man skulle kunna tänka sig ett scenario där man står där med sitt släp. Den här bilen får ju bara dra 750 kilo. Men tänk om du har en liten husvagn eller ett litet båtsläp och det är en lite glattare underlag. Alltså det räcker, det behöver inte vara så ishalt som det är här, utan det räcker med att det är blött gräs och du behöver backa upp för aldrig så lite motlut eller någonting. Då kommer ju inte den här bilen fixa det, tror jag.
Eller bara parkera för nära en vägg. Alltså man kör ner till någons parkering som lutar. Kör fram den, parkerar, så kan man backa därifrån. Då är man fast.
Mm. Det är ju väldigt pinsamt.
Det är lite jobbigt.
Och så står av det på bakluckan.
Precis. Och bakhjulen spinner, framhjulen gör ingenting.
Om vi går vidare då på körintryck, och nu när vi har pratat om fyrhjulsdrift, så kan vi väl gå in på den andra fyrhjulsdrivna bilen i kvintetten, Subaru Outback. Christian, vad säger du om den då?
Ja, det är ju fyrhjulsdrift på riktigt. Den fungerar ju jättebra. Bilen känns jättetrygg att köra på de här hala vintervägarna, och den fungerar bra när man ska köra i snö och i halka helt enkelt. Den trycker sig fram liksom över snösträngar, och även när det blir lite djupare snö så fungerar den väldigt stadigt och tryggt helt enkelt.
Jag tycker inte den gör det på ett aggressivt sätt heller, den bara går framåt.
Ja, som ett lokomotiv rakt framåt.
Man ser ju nästan ett klart betyg bara man åker i de här trakterna. Det är liksom, ja, det är minst var tionde bil. Det är ju en Subaru man möter här uppe.
De har nog sina skäl.
Tror ni att vi kommer få se fler etanolstationer här uppe nu då? Om det är nu så många som kör Subaru här uppe, och om de köper nya bilar så köper de väl etanolversionen. Nils Svärd ser engagerad ut där borta.
Ja, det vet jag, får ändå säga att tillgången till etanol har varit god faktiskt under den här resan. Vi har ju varit tankat etanol, och vi kör hela vintertestet på etanol i våran Subaru, som är ju då omgjord för den svenska marknaden för att komma undan de här skattereglerna som vi har.
Och på tal om etanol, ska vi fylla på glyvärnet lite grann?
Ja, gör det. Som sagt, vi har parkerat bilarna, så nu är det lugnt.
Nej, men sen måste man säga, om de nu byter ut sin gamla Outback till den nya, så tror jag de kommer bli mäkta imponerade. Alltså jag själv förvånar, alltså den nya Subaru-plattformen som den bygger på, att det är inte bara fyrhjulsdriften som imponerar. Just det här när det är spårigt, det är moddigt. Den är ju alltid stabil, alltså den är ju så otroligt lugn. Jag förstår inte hur man lyckas med det, samtidigt som den är bekväm också över ojämnheten. Och den har ju den definitivt högsta markfrigången, och vi brukar prata här i podden och i tidningen såklart med att, ja, men när man höjer bilar, man måste kompensera det att de blir lite mer krängstyv, man tappar lite komfort, man tappar fjädring. Här är en bil med liksom 21,3 cm markfrigång, och den går ju som en S-klass här uppe liksom. Det är det jag tycker, det är Mercedes S-klass för folket. Maken till komfort för 400 000 har jag aldrig varit med om nästan.
Mm. Och så det här lugna intrycket som den ger hela tiden. Det var någon gång när jag körde som det lättade, eller det svängde till lite höger bak. Det var nästan som den ville säga till mig att, ja, men okej, nu vet du hur det där känns. Bara så att jag ville bara berätta hur det är. Men vi kör vidare, det är ingen fara, det går bra det här. Så väldigt förtroendeingivande.
Den är ju snabb också på att korrigera till med ESP-systemet. Den är där och begränsar sidledsförflyttningarna hela tiden. Jag skulle vilja nämna en grej när vi pratar etanol. För det är ju intressant att vara på de här breddgraderna när man pratar kallstartsegenskaper. För det är ju faktiskt en stor nackdel med etanol som drivmedel. Och det har ju hänt väldigt mycket här nu i början av året när det gäller E85. De har ett regeringsförslag där man tittar på att lägga in etanol i reduktionsplikten, som skulle kunna lösa det sista problemet, som är att priset är alldeles för högt delar av året. Ford kom med en nyhet faktiskt i veckan där man jättesatsar på ännu fler etanolmodeller och tror att Ford Focus som etanolkonverterare blir den stora volymmodellen. Men då utrustar de ju också sina bilar med kupévärmare och en doppvärmare i motorblocket. Och vi har ju märkt det på våran Subaru att den har lite bekymmer när vi startar den i kyla. Ford säger -5 grader, där börjar det bli lite problem. Men hur har det gått för oss, Nils? Du har ju startat den på morgonen när det har varit lite kallt. Inte jättekallt, men...
Nej, vi har ju också haft den uppe själv på Jämtland på skidresan och sådär. Och det krävs ju en omstart faktiskt två när kvicksilvret faller ner inte tvåsiffrigt, fortfarande ensiffriga minusgrader, men en session krävde två startförsök innan den tuggade igång, och det är ju, det är lite osexigt ljud där liksom, när man står, köpt en helt ny bil, står i villakvarteret och så hör man där startmotorgnuggandet och ett tongångsvarv som dör liksom. Det är inte nybilsvibbar man vill ha kanske, man har nu skaffat en ny fräsch bil för 400 000 kronor.
Ja, vi har haft lite kallstartsproblem. Sen är det ju även vinteretanol nu, så det är E75 i pumparna. Men ja, det är väl en eftergift man får göra då för att kunna köra på ett höginblandat biodrivmedel.
Jag skulle bara säga att liksom, jag tror inte två fyrhjulsdrivna bilar kan upplevas mer olika än att sitta och köra Marvel R på en sträcka här uppe och köra så bara Outback. Det är liksom två ytterligheter i sina väguppträdanden.
Jag måste ändå säga att jag var förvånad över Outback. Jag var ganska kritisk till den efter första vändan var ute och körde, för jag tyckte den kändes som en väldigt amerikansk bil. Den var tung och den ville inte, den går ju jättestadigt och tryckt.
Ja, rakt fram alltså, du ville svänga också.
Jag vill svänga också, mm. det ville inte den, och man kände den bara, okej, det är nödvändigt, men sen så andra vändan vi körde, och det var kanske var, jag vet inte om det hade snöat, det var ytterligare lite hala eller något sånt där, för det, då bara, men nu ska vi ta ett riktigt nacksving på den här och vara lite mer engagerad, så jag gav med den på att nu ska vi köra lite mer al dente så att säga, och då vaknar han ju till liv. Det finns ju fortfarande den här Subaru-känslan som en liksom, rallygenen finns kvar, att styrningen är riktigt bra känsla, även om den är mjuk i chassit på de här vägarna.
Jag håller med, man känner underlaget jättebra, man vet precis vad som händer under hjulen, så det är fortfarande lättkörd även om man tar nacksving på den, så liksom ändå är ju lugn och lätt kontrollerad liksom, ja, i gränsområdet.
Även vi stänger av vissa system då, det går ju inte att stänga av antisladdsystemet på någon av de här bilarna tror jag, utan det är antispinsystemet går, och den tillåter ju nästan ingen sladd, men ändå tillräckligt mycket för att det ska vara hjälpande hand genom kurvorna, och om man rimligt vet vad man håller på med i alla fall. Jag kan tänka mig att den räddar upp även den som blir mer panikslagen vid att kanske kasa lite.
För jag nyanserar bilden på MG en smula, för nu kastar jag rätt mycket skit på den faktiskt. Det är en smula oförtjänt, för att när man väl kör den, så vi nämnde lite precis i början, den är faktiskt lugnare än vad Hyundaien är på riktigt väglag, med just regenerering om man går på broms och sånt där. Den har en grundstabilitet som där Hyundaien är lite lynnigare. Och jag tycker faktiskt att när man kör den här på verkligen småväg och det är halt, att jag får inte den här batteribilskänslan. Man kan ha en del bil, det här är en tung bil, det är mycket massa, det är naturlagar. MG säger ju själva att de har jobbat mycket med att det ska vara lätt, hålla ner vikten och sådär, vilket den också har gjort. Och jag tycker det känns när man kör den, det känns som en ganska vanlig bil. Men det kommer sen tillbaka till fyrhjulsdriften, så man vet inte hur den beter sig i varje kurva. Det skapar en osäkerhet. Men om man nu inte är så hård på gasfoten eller bromsfoten, sen bara sitter och köra och rattar runt den, så har den ganska lätt och fin i steget. Och jag har varit förvånad faktiskt vad trivsam den kan vara.
Det är lite som att köra en gammal turbobil. Man måste verkligen tala om för fyrhjulsdriften att en gammal turbobil har en sån här catch-up-effekt som man gasade, och sen får man vänta ett tag, sen kom effekten. Det här är lite som med fyrhjulsdriften, man får gasa och tala om för att nu ska du faktiskt använda fyrhjulsdriften, och bara, jag ska använda fyrhjulsdriften, och sen kan man gasa ut genom kurvan, och då, den går ju som ett skott, den och då är jättesnabb.
Ja, det är den, när den väl har fäste. Men då slipper du alltså den här yrvakna beteendet, säger du, man spänner upp, förbereder motorerna när man kör framåt då. Sen är den beredd och jobbar som den ska göra, för att annars när man bara sticker iväg från en parkeringsplats eller någonting, man har ju alltid en fas när den kör iväg. Och sen slår den av på effekten, precis som hände dig Maria i snödriva, men det får man ju också när man kör på vanlig väg. Så fort den känner att det är halt, ja, men då slutar den driva ett tag och börjar fundera vad man ska göra med, och sen försöker den igen liksom. Men det slipper man då om man gör en lugn acceleration först, menar du, så att den andra gången,
ja,
går
precis,
bättre.
Ja, precis, att den får liksom tänka till lite, och sen är den med. Jag kan säga att vi har
helt ologiskt för övrigt, men ja.
Helt komplett. Vi har ju siffror på de här accelerationen i backe, och kan säga att det är jätteskillnad mellan de två fyrhjulsdrivna bilarna.
En annan som överraskar, Dacia Sandero. Vilken vintervagn då på kurviga vägar.
Ja, den förvånade. Jag tyckte den går väldigt tryggt om man kör ganska lugnt, så går den väldigt tryggt. Och den, jag tror att för gemene man så är det en ganska trygg bil att köra på vinterväg. Om det inte är för öppna fält eller någonting, för då blir den lite vindkänslig.
Ja, den blir lite fladdrig när det börjar blåsa.
Ja, på motorväg eller större vägar.
Skillnad direkt.
Mm. Det märks lite flugviktare då på något sätt. Sen är det lite så här fördröjning vid nollläge på styrningen, har jag märkt, som gör att man börjar parera, men det händer ingenting liksom första tiondelen, så att man hinner blåsa ännu lite mer ut mot sidlinjen innan den tar styrning så att säga. Och sen är man där och balanserar lite grann kring nollläget som gör en lite problem med rakframstabiliteten, det håller jag med om. Men just när det är hala väglag, så att jag tror bara den lever på att vara så enkelt och simpel byggd som Dacian är. Att nu är vi tillbaka till naturkraften igen, att det är inte svårt för den att hålla sig på vägen. Den har jättemycket fäste, den planar inte på moddig snö. Den är verkligen jättefin att köra. Faktiskt bättre tycker jag ändå än en Clion vi hade uppe för 2 år sedan på samma plattform.
Ja, det är i alla fall roligare än Clion. För Clion var ju rätt trist. Liksom. Den är mycket storbilskänsla, men den här har ju den här lite mer sprittiga filen i sig. Jag uppskattar det mer än storbilskänslan hos Clion, även om Clion var jättefin här uppe.
Ja, men just här och nu, där vi är just nu på den här moddiga och tuffa köregenskapen. Jag håller med, som är byggd i balsaträ och lätt och lotsa runt någonstans. Absolut.
Väldigt. Även om Nissans blinkerspak, har ni känt Nissan? Vi kanske ska ta det när vi kommer till Nissan, men jösses, det är balsaträ och det är inte bra balsaträ. Jag tror det är termitskadat. Väldigt tunt känns det.
Mm. Man märker ju i Dacia, det är ju fortfarande Sveriges billigaste bil, Sandero. Även om vi har betalat, vad blev det till slut Nils? 100...
Ja, 195 har vi landat 195, på här. Det är lite oklarheter med dragkroken. Jag vet inte vad vi landar på där riktigt.
Ja, men den kommer. Den här isbarken som vi kör på, man märker att chassit inte riktigt är... det saknar lite ljudisolering. Och det gör ju att den bullrar ganska mycket på de här vägarna. Tycker jag upplever det som en bullrig kupé, men det är ju väldigt otacksamma vägar.
Apropå ljud så måste jag säga att Dacia Sandero är nog årets dörrklang, tror jag. Tjong! Nej, verkligen.
Det hörs när man stängde om.
Ja, jag fick öppna. Jag stängde förut när vi, Anders och jag, satte dit termometrar och sånt inför morgondagens tester. Så stängde jag igen dörren och så var det som att jag stängde igen aggressivt, som att jag var arg på honom. Så jag fick öppna igen och bara säga förlåt. Det var inte meningen. Jag är inte arg. Utan den
låter samtidigt, så. Den är inte värre än Yaris, om man ska veta ärlig, som hade förra året.
Nej.
Ja, men den kliver ju upp en bilklass jämfört med Yaris, som inte är jättemycket dyrare, men det är ju en väldigt rymlig småbil. Men det är ju ett tufft gäng den har att göra med. Vi pratar ju kompakt SUVar och sen så jämför vi det med en småbil. Den klarar sig ju väldigt bra.
Mm. Man får lite så här polo känsla.
Ja, vi har ju konstaterat det både på lunchen också.
Ja, både i utseende och ibland när man kör tycker jag det känns lite så också.
Vissa vinklar är otroligt lika en polo. Det bara flytta lite på bakrutan där så är det en polo bak nästan.
Mm. Jag måste säga att sittkomforten är väl inte den bästa i Dacia. Ja,
fast jämfört med Dustern som vi hade för några år sedan så är det ju som att sitta på ett moln. Alltså, den är ju otroligt mycket bättre.
Men det är någonting med den alldeles för långa ryggstödet. Det går ner lite för långt på något vis.
Jag börjar lära mig faktiskt. Jag störde jättemycket i början, men om man verkligen har stolen jätteupprätt, liksom, helst ska det nog vara lite lätt framåtlutad som en närsynt pensionär när du kör.
Så att du hukar
sitter
dig
du
framåt?
Sitter du bra i stolen.
Du hukar dig framåt när du kör? Okej.
Okay, ja. Då vart det plötsligt mer en rimlig ryggstödsvinkel i den här. Men vi håller med, jämfört med Dustern så är det här faktiskt en stolskomfort som anatomiskt är anpassad efter människor. Det var den inte i Duster.
Mm. Jag kan säga att den är dåligt handikappanpassad. För att justera det där ryggstödet, då måste man ha en vänster hand. Det går det. Inte annars.
Vi har inte sett med din hand berättat vad som är grejen med dig, Anders.
Nej, jag bröt handleden här strax före jul och nu är den gips. Så att jag är lite handikappad på vänsterhanden. Och som sagt, det sitter jättetrångt till det här, så jag måste ställa ryggstödet utifrån bilen. Det har jag glömt några gånger här. Men många sitter väldigt mycket mer upprätt i Dustern, säger jag, i Sandero jämfört med de andra bilarna. Så att det är ett bra knep.
Det ska bli väldigt intressant att se var MG:n kommer befinna sig om när det här teståret är slut. För jag har sällan hört någon bil som ger ifrån sig så mycket missljud på de här ojämna vägarna. Då framstår ju faktiskt Dacian som välbyggd.
När är det MG:n plockar fram syrsorna?
Vid hård ABS-broms så får man en liten syrsfarm nere vid fötterna.
Och man får väl ändå 2 Sandero Stepway för samma pris som en MG Marvel?
Jag tror nog du kan kasta in nästan 2,5.
Det är ju saken mer logisk för MG. Vad ska jag med 2 Sandero till? Då tar jag hellre en MG, tror jag.
Mm. Men från lite mindre bekväm sits i Dacia Sandero till den som, som testlaget säger att de sitter ganska bra i. Hyundai Ioniq 5.
Överlägset bäst.
Man kan köra långt i den utan att bli trött i ryggen, känner jag.
Alltså det är som att komma hem till någon. Det är som att komma hem till någons helt nybyggda designervilla på Lidingö på något sätt för 30, 40, 100 miljarder kronor på något sätt. Och sätta sig i den där Hyundaien. Den är ju just våran spes med den ljusa inredningen. Alltså alla pusselbitar faller på plats. Det är verkligen ett otroligt trevligt ställe att sitta på.
Den där bilen måste ha den ljusa inredningen. Den svarta, då är den så tråkig, så tråkig. Men den vita, då bara, wow, vilken bil. För då får man ju all effekt av de här mysbelysningen. Maria som har långtidsbilen nu, du kör omkring med, vad är det för någon färg på det där egentligen?
Det var något norrskens lila. Men jag fick några grymtningar från testlaget som inte tyckte det var fint. Så nu har jag ändrat till polarvitt istället.
Vi bara frågade om det gick att byta färg. Vi gjorde ingen nämnvärd värdering i det.
Även jag kanske gjorde den. Det. Men...
Borde det inte vara varmrött eller något sånt för att förstärka känslan av god temperatur i bilen så man kan dra ner en halv grad. De har gjort psykologiska undersökningar. För så bara vi ström.
Men vem var det gjorde det? Det var en GLB förra året. Den ändrade instrumentbelysningen när man sänkte temperaturen. Ja, eller höjde temperaturen. Då visar instrumenteringen blått när man börjar trycka ner och rött när man höjde den och sen gick det tillbaka till vanligt.
Ja.
Det är väl debatt.
Det finns rött ljus också i Hyundai. Jag kan ju byta tills imorgon.
Då blir det varmare i kupén.
Jag personligen så tyckte jag att det var fantastisk bil att köra fram till Tönnebro när vi svängde av E4-an.
Du menar på barmark alltså?
Ja, det är verkligen lounge-känsla i den där bilen, men som vinterbil, not so much. Jag tycker den kastar sig runt med bakvagnen hejvilt här på de hala vintervägarna. Jag är ensam om det.
Nej, men jag vill komma till dess försvar ändå. Alltså, problemet ligger ju med bakhjulsdriften som vi har på våran bil. Vi hade faktiskt beställt en fyrhjulsdriven, men det är ju halvledarbrist och långa leveranstider, så att det blev en kompromiss. Vi fick en bakhjulsdriven och det var rätt intressant att prova. Och det är lite samma fenomen vi har haft också med ID3 och Teslan som var bakhjulsdriven innan, att just det här med bromsgenerering på bakhjul och vinterväglag, det är ingen lyckad kombination. Och det känns jättetydligt i Hyundaien tycker jag. Men den har ett snöläge. Där är ju varken Teslan eller ID3. Och trycker man in knappen, vilket jag tycker är konstigt. För de andra körlägena, eko, normal, sport, då vrider man på ett vred och så får man sina körlägen. Där skulle ju snöläget legat så man lätt kan hitta det, så folk vet om att det finns. För man måste nästan ha det.
Ja, men den sitter ju på en ratt i eken. Det är en klart och tydlig drive mode. Det är bara att trycka där. Och i färddatadisplayen så står det att om du trycker länge så kommer du få snö mode. Och det står varje gång. Men jag tycker också det borde varit med i grundmenyn. För med, använder du snö mode kanske en eller två månader per år, då ska du komma ihåg att det är där också.
Precis, men gör den där fjällresan och då ska man kunna ha trygga köregenskaper, för den behöver verkligen snöläget. Men den är inte ensam om det, tycker jag, med andra bilar. Det är, MG'n är ju väldigt stabil under bromsgenerering, förutom för dig, Anders. När det blir extremfall, så då visar
det
att den inte klarar av det.
Ja, det är bara extremfall, annars är den bra. Och den har ju också ett vinterläge när den begränsar bromsgenereringen till 1.
Mm.
Och då vägrar den mer än 1.
Det är samma Honda faktiskt, den går inte att höja genereringen.
Då är jag som proposerar den i det här läget och köra det liksom som jag hade kört hemma.
Ja, samtidigt klantigt, man ska ju, när man märker att det börjar glida ska den slå av det hela. Det är ju
absolut
ett konstruktionsspel hos MG, men jag tycker ändå Hyundaien lider av det här, men det finns ett snöläge som hjälper till väldigt, väldigt mycket. Sen i extremfallen så är det fortfarande väldigt mycket vikt som kommer åkande, så man får ju lite Porsche 911 känsla.
Mm.
Men den är konsekvent med det. Det är inte som MG som man inte vet vad den kommer göra nästa gång.
Jag tycker också det där vinterläget, snöläget hjälper. Det är på något sätt som att den inte heller spinner eller är lika
jättefint
galen pigg på att snurra på hjulen, utan den tar lite lugnare. Ja, och sen just det här att man måste trycka in en knapp för att få fram det. Det visar väl också det här med, som du sa i början, Nils, att det som vi kallar vinter kallar de extremt. Så att för att komma till ett läge då så måste man hålla in en knapp. För nu är det extremt läge ute, nu är det vinter. Det är de inte vana vid i Sydkorea.
Jag tycker ibland att de här bilarna har väderprognoser, de har ultraavancerade antispinn och antisladdsystem. Om det märker att den har gjort 25 antispinn och antisladdingrepp de sista 25 minuterna, kanske snow mode skulle gå in by default.
Faktiskt bara på temperatur. För att menar, även om vi slår in snow mode nu, när vi gjort ett stopp och ska starta bilen och köra igen, då måste vi sätta igång det en gång till. Det borde ju fatta att det är fortfarande minus 5 grader ute. Vi kanske ska ta det lite lugnt med hur vi portionerar kraften på bakhjulen.
Den kan ju till och med varna som många andra bilar och säga, ja men nu är det kallt ute. Ja men då kan den väl lika gärna samtidigt, ja men nu slår jag på snöläget åt dig. Varsågod.
Mm, faktiskt. Så får man själv ändra om man vill köra normalt. Ja, precis. Får man själv känna att det är normalt. Det är en bra idé. Varsågod Honda, vi bjuder på den. Vi skickar ingen faktura på den. Ni kan få den gratis.
Ja, ska vi verkligen skicka sånt? Det kommer en faktura på
det.
Christian, har du några tankar om Hyundai Ioniq 5?
Alltså, jag håller med Nils. Alltså, jag tyckte den känns ganska baktung och den känns ju lite som Porsche på det sättet. Men samtidigt så är den väldigt bekväm att sitta i och sådär. Och om man bara vet att det är en bakhjulsdriven bil som man kör och att den kommer slänga med baken, så ja, jag tycker att den funkar ganska bra på det sättet. Men bakhjulsdrivna bilar har ju tydliga begränsningar i vinterföre, så är det.
Vi pratar bakhjulsdrivna bilar. Jag vill ändå understryka hur mycket lugnare den här bilen går än den bakhjulsdrivna 3-serien vi hade, än den bakhjulsdrivna Teslan vi har haft. Den är ju otroligt sansad för att vara en bakhjulsdriven bil på det här väldigt hala underlaget.
Jag håller med. I vinterläge.
Ja, i vinterläge, absolut.
Och det förstår jag fortfarande inte varför inte Tesla har på sina bilar. ID3 var ju ganska lugn. Den var inte lynnig på det sättet, för den har ju ganska lugnt bromsgenereringen grepp. Så att man känner det, det kastar inte ut med baken som Teslan gör första tiondelen av 100 sekund. Men den kommer krypande på en, så gör man det gasuppsläpp liksom när man möter en bil på små hala vägar, det var, tycker jag, var läskigt förra året, då vill bilen så småningom bara suga in bilen mot motsatt körbana hela tiden, så man måste liksom trycka med bromsen så man får över bromskraften på framhjulen när man får möten. Det har jag inte haft problem med de andra bilarna, men det hade ID3, det smög sig på där på ett konstigt sätt.
Suga in, helt plötsligt kom vi osökt över på Nissan Qashqai skulle jag säga.
Ja, precis. Vi har ju en vikarie i årets vintertest. Eller hur?
Just det.
Qashqai. Det är en annan färg på den bilen. För det är inte våran ordinarie långtestbil. Den är på verkstaden. Som Kalle Karlqvist har berättat i en tidigare podd, så hade den närkontakt med en betongbil.
Omvänt ska jag säga. Det var en betongbil som hade närkontakt med våran oskyldiga Qashqai.
De kom nära varann. Helt enkelt. Och det blev som det blev. Och ja, den står fortfarande på verkstaden och väntar på. Claes, vad var det den väntar på?
Ja, enligt Kalle så var det bakaxeln som
just det.
Inte hade levererats.
Ja, men vi har tagit...
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
In en ungefär likspesad Nissan Qashqai kan man säga.
Ja, det är samma drivlina och allting. Sen är det utrustningsgraden som skiljer en smula, men det är inga jättestora skillnader.
Det är ingen fara. Vi kommer naturligtvis att skruva loss den här inredningen och sätta in i vår egen långtestare. Men det är... Shit, ni kanske lyssnar på den här podden. Nej, det var dumt. Du glömde det jag sa.
Vi plockar russinen under kakan. Mm.
Det jag uppskattar med bilen är verkligen hur pedagogisk instrumenteringen är. När man kör, det är mörkt och när det blåser och snöar som det har gjort här ute. Man behöver ju absolut inte leta efter några funktioner när man pillar på vindrutetorkare och ljus och dyker upp tydligt och väl i instrumenteringen vad det är man har för lägen att välja mellan.
Och apropå ljus så har de väl några fantastiska,
ja, det är Matrix
avancerade ljus som verkligen lyser upp och bländar av när de ska.
För att vara fantastiska så är de ganska mediokra.
Jag låter betona det en smula, men själva ljusprestandan är väl medel skulle jag säga, men de har absolut sådana här adaptiva ljus som även våran egen bil har. Det kommer med ProPilot-paketet.
Jag tyckte de var fantastiska när Anders körde om och ledde vägen till Funäsdalen när jag körde MG Marvel.
Och då är allting fantastiskt.
Ja, ja, det kanske var det som gjorde det. Okej.
De var smutsiga. De är ingen av bilarna. Jo, Subaru har strålkastarspolning.
Jajamän, och Subaru har ju också sådana här adaptiva strålkaster. Och det är ju standard på Subaru Outback, den nya. Alla har sådana, att man bygger om ljusgrejen och bländar av möten och bilar så att man kan fortfarande ha helt full ljus ute vid vägrenen och spana efter just vägrenar som finns rätt mycket här i Dalen. Så att de två ligger ju faktiskt i en klass för sig med den här funktionen. Så att plus från japanerna.
Jag vill bara ge en kommentar just på den kombinationen med strålkastarspolning och matrixljus. Är ju, det är ju en väldigt speciell grej. För att har du matrixljus på en bil utan strålkastarspolning så kommer du fortfarande blända dem du möter, för att du lyser upp strålkastaren så starkt. Medan nu när du har spolning, då behöver du inte oroa dig för det.
Det är ju det som är grejen, liksom, att det studsar på smuts och det kan handla på andra ställen. Liksom, så ja. Ja, strålkastarspolning behövs, det märker vi. Liksom, ja. Det är både med MG Marvel, den har ju sina halvljus ganska långt ner. Det ser ut som tända dimljus nästan och ingen spolning. Och där har vi haft problem med att sikten försvinner ju. Det har jag haft med Subaru också. Jag körde upp den från västkusten här innan juli, så den räckte saltsmet. Och ett tag började jag känna att jag ser verkligen ingenting framför bilen. Det är verkligen mörkt nu. Och sen bara, ah, just det, vi spolade lyktorna. Och ja. Tada, var det ljus. Och man ser verkligen skillnaden. Så att en del tycker att med strålkastarspolningar och sådana här att, ja, grejer som motorjournalister sitter och gräver fram för någonting att klaga på. Men det gör skillnad. Det märks sådana gånger i de här vintersaltsmeten som blir på vägarna.
Jag vet inte om jag har sagt det, men det har ju verkligen det problemet med igengeggade strålkastare har ju verkligen Honda Ioniq 5 också, efter en resa i slaskigt väder mellan Västerås och Uppsala. Så såg jag ingenting framför mig, och när jag slog på till helljus så blev det ingen skillnad ens. Så jag fick ju stanna och torka av med det jag hade, och för tillfället så var det en blöja och en ansiktsmask som fick tjänstgöra som trasa. Sen dess har jag köpt en speciell torkartrasa som jag har och torkar av den bilen med.
Men det, på andra sidan, till MGs försvar ska vi säga att det underlättar. Man slipper ju blända av med möten. Jag tror,
ja, det är ju,
försvann kollega Helgesson här ut, men han gjorde en lite längre körning. Han sa att han behöver inte blända av en enda gång med de egentliga strålkastarna. Liksom. Det var, folk blev inte bländade ändå för att det var så himla mycket smuts.
Ja. Där märkte jag när vi var uppe på, ja, nästan uppe på Flatruvet. Heter det Mittådalsvägen?
Ja, vi vände i Mittådalen där. Ja.
Ja. Men där har ju inte Hyundaien någon bakrutetorkare. Och sen började det bygga upp is faktiskt runt på sidorutorna. Så det började bli svårt att ha koll på vad som hände vid sidan och bakom bilen.
Mm. Hur var det med backspeglarna då? Tänkte du på det?
Ja, de såg jag i.
Okay.
Men jag skulle ju se ut genom sidorutorna på backspeglarna.
Ja, ja, ja. Ja, du menar framrutan. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det
så
är
att,
sant.
Ja, det började bli svårt. Det kändes som att åka någon sån här transit custom skåpbil.
Just där var det väl väldigt extremväder med sidovind.
Ja. Men åter till Qashqai måste vi prata lite grann om. Jag tänkte ju på att den, jag tycker den kändes väldigt alert att köra. Alltså den är
jättefint chassi på den där faktiskt.
Ja.
Vilket lyft mot gamla Qashqai. Det känns nu när man kommer upp i vinterväg. Vi pratade om den tidigare podden att det är verkligen ett stort tekniksprång för Qashqai-generationerna, men herregud vad bra den är faktiskt. Mm. Och den motorn, den drivlinan, det kan jag prata mer om sen.
Fantastiskt hur man kan få en, vad är den på, 1,3 liter?
Ja, precis. Det är den som sitter i Mercedes och Renault. Vi har berömt den i många konfigurationer. Det här är första gången vi kör med CVT-låda. Den är ju bara ännu bättre. Det är verkligen en match made in heaven.
Nästan hälften så stor volym som i våran Subaru på 2,5. Och ändå levererar den som, ja, jag håller verkligen med. Köregenskaperna i den, drivlinan är fantastisk.
Kan vi inte prata om den enda riktiga bilen som är med i det här gänget? 1,3 liter hit och dit.
Ja, Simon, vad kör du? Jag berättade, årets överraskning var när du brummade in här nu på uppsamlingsplatsen med din vi lånat in en fotobil och som ska också hjälpa till att dra loss oss vid behov om vi kör fast ordentligt på fjället. Vad tog du med dig, Simon?
Ja, det gick väl rykten på redaktionen om att ja, men han kommer nog komma med en Jeep Gladiator eller en Land Rover Discovery, men det blev en Land Rover Defender 90 med V8 på 535 hästar.
Och 90 är sån här korta karossen på den nya Defendern.
Jättelånga dörrar, jättekort bil. Vad var det jag sa? Den är liksom liten och köttig.
Med din fotoutrustning, Simon, också, så är den ju strikt tvåsitsig nu.
Ja, nu är det svårt att få in mer än två personer. Det är fällda baksätten och man har väl, jag har upptäckt lite att den är väldigt opraktisk. Man kan inte fälla sätena platt som man kan i den större modellen. Och det är trösklar hit och dit som gör att det, ja, den Den sista, är för livsnjutaren.
Den sista dinosaurien, höll jag på att säga. Njuta av den sista oljedroppen.
Det är den enda bilen som folk tar bilder på i alla fall på morgonen ute på parkeringen.
Skiter vi bilägare här, har vi den här istället.
Ja, vi satt och räknade ihop det. Vi slår ihop alla våra motorer, våra fem långtidsbilar, kommer ändå inte upp i din cylindervolym. Eller lite liter antal.
Men det som är fint ändå, det är att den bara drar en halv liter per mil. Det tycker jag är enastående för så mycket effekt. Okej då, då slår vi ut det på MG:n och Ioniqen också, så slår ut för bruken. Men då blir det en halv liter ungefär. Den är snål.
Vad klimatkompenserar du genom?
Nej, gör inte du det.
Okej, med våra elbilar.
Ja. Fast du sa det sista dinosaurien, men vi pratar om det. Det kommer det säkert finnas ändå en marknad för de här sista som vill ha någon jättehäftig bil, men man kör 100 mil per år istället. Om inte soppakostnaden spelar ingen roll. Man vill ha motorljudet, man vill ha mullret, man vill ha kraften här, framförallt.
Det är den här typen av bilar som kommer vara de sista förbränningsmotorbilarna, det är jag övertygad om det. För att det finns någon känsla där som
reptilhjärnan dras till gamla dinosaurier.
Så kan man säga. Bara höginblandade biodrivmedel. Det är räddningen.
Sen är det ju lite roligt att höra på kontrasten när vi ska iväg på morgonen, när Subaru Outback står och harklar sig i något hörn på parkeringen och så vrålar det där monstret igång så att alla vaknar inne på hotellet och tittar ut genom gardinerna.
Jag måste säga, jag tycker Dusten har svårt för det där Sanderon.
Ja, det ligger bra.
Sanderon, den låter ju ganska kavat när den kallstartar. Den tror man verkligen igång. Man hör ju den mer än nästan Subaru.
Det är härlig motorsång. Trecylindrig en liters motor.
Och Nissan, det är ju som att starta Hyundai nästan, det är bara tyst.
Ja, det hörs inget, men man kör också. Och accelerationer, det är bara
är galen.
Fantastiskt bra vrid. Och det känns som att den, även man gasar hårt, så även om en CVT-låda, vi har ju framförallt motorjournalister har inte den som verkligen klankar ner på CVT-lådor. Vi har haft Tommy som imiterat dem genom årtionden här i podden och beklagar era trumhinder. Men det är inte själva lådan det är fel på, det är bara att du kopplar till fel motor.
Den ja, eller fel person, Tommy.
Jag tror faktiskt inte vi motorjournalister är ensamma om det. Jag har en farsa som inte gillar CVT-lådor heller. Men de har ju verkligen hittat en lösning nu med de här digitala växlingsstegen som ger en helt annan karaktär på automatlåda.
Ja, och så kopplat till sådana här vridstarka motorer som verkligen, man programmerar lådan rätt i förhållande till när motorn sitter i med en turboladdad liten snurra som verkligen ser till att arbeta mellan 2-3 tusen, ingenting mer än så. Den är ju briljant tycker jag så här långt.
Vi har ju pratat om bromsgenerering och Nissan tror ju bitvis att den är någon form av elbil, för den har ju en bromsgenereringsliknande effekt när den här vingelvanan går in, för de verkar ju ha det här samarbetet med motorn i Mercedes. Det verkar även ha gällt den här vingelvarningen, för Mersa, de lägger ju på en broms för att liksom styra upp bilen. Och det gör ju Nissan också. Inte lika burdus som våran GLB gjorde. Men lite åt det hållet. Och den har ju kastat till ett par gånger. Maria, du låg ju bakom mig när den där vaknade i systemet. För när det är så här snö, då har det jättesvårt att avgöra vad är en linje, vad är en inte. Så man har ingen aning om när den hugger till.
Det är ju verkligen med förskräckelse man får bilen att rycka till. Men stänga av, det är ju inte heller gjort en användning. Det är,
verkligen inte.
Det krävs ju 3-4 klick in i menyerna innan det försvinner.
Ja, det ska ju vara förarassistans och det ska väl liksom vara där, alltid vara där. Och, men den är ju väldigt, jag trodde ju Anders när jag låg bakom dig att du körde aktivt på något sätt, att du försökte pressa den på olika
sikte mot snödrivan.
Slängde liksom lite hit och lite dit, men det gjorde den bara.
Jag satt med
så
rak ratt.
Ja, och jag var också med om det när jag och Simon körde till vid ett tillfälle att den bara drog till lite med baken vid ett tillfälle, och det var jätteoväntat.
Och här är ett exempel när de inte testar på vinterväg ordentligt, för jag menar, många har ju filhållningsingrepp, men av den här bordusa karaktären i de här förhållandena, det har vi aldrig varit med om innan.
Något mer vi kan säga om Nissan Qashqai?
Har du sagt hur bra stolen är?
Det har vi inte.
Varsågod.
Jag tycker stolen är jättebra, kanske till och med inte riktigt lika bra som Hyundai, men det är definitivt min tvåa på listan.
Men är den bättre än Subaru tycker du? Sitter du bättre i Qashqai än i Subaru Outback?
Ja, jag tycker bättre om ryggen i Nissan. Lite mer skålad. Sen tycker jag det är dött lopp egentligen, men jag är verkligen positivt överraskad av Nissan-stolen. Riktigt perfekt för mig.
För det är det som är kul när vi är här uppe faktiskt med de japanska bilarna. Eller egentligen, vi har ju nu haft en ganska lång historia av japanska bilar som briljerar på vinterväglag. Vi hade Mazda 3 som fortfarande tycker jag är bland det bästa jag har kört på vinterväg av normala bilar. Förra året så körde vi både Yaris och Honda Jazz som briljerade, och här ska jag säga Qashqai och Outback fortsätter ju den traditionen med japaner som hanterar snö och svensk vinter. Och dessutom, båda två tycker jag japaner som har en kanske att Qashqai är en smula bullrig, men i alla fall rimlig bullernivå. Men Subaren är tyst. Jättetyst och bra stolskomfort. Det här är annars bara killesäller för japanska bilen, men vill man ha en säker japansk bil, driftsäker med komfort, så ska jag säga så bara Outback och Qashqai är bra, riktigt bra alternativ i respektive klass. Det är jag förvånad över. Främst för Qashqai-hållet.
Sa du någonting om buller mellan de två?
Ja, alltså, men Outbacken är ju suveränt tyst. Tillbaka till S-klass komfort, den är ju otroligt tyst. Det är ett hummande från motorn som gör att decibelvärdet hamnar kanske på paritet med de här elbilarna, både MG:n och Ioniq, men jag upplever den som tar bort alla former av vägljud. Mm. Man kan sitta och åka motorväg i 120 med familjen och fortfarande prata med helt vanlig ljudnivå på vinterdäck, ska vi säga. Sommardäcken har ju lite mer terrängmönstrat mönster som kanske ger lite mer vägljud. Vi får se, men jag är riktigt imponerad.
Men det är en annan sak med Subaru Outback som inte du är lika imponerad av, Nils, har jag hört. Att du har muttrat lite över i korridorerna på jobbet.
Du menar min första månad med bilen?
Ja. Kan du inte berätta lite om den?
Ja, i och för sig. För nyansera bilden. Nu har jag suttit och hyllat den till skyarna. Jag var ju kanske mindre glad i början, men egentligen det var ju faktiskt inte bilens fel. Nu ska jag försvara den en smula. Men jag var ju den som, jag har börjat med Subaru, i den jag kör nu som min daily driver, som man säger. Och jag hämtade ut den hos Subaru-handlaren i din bil. Körde hem till redaktionen, satt och pillade lite meny, lärde själv känna skärmarna sådär som gör på en ny bil. Vi fick på dekaler och så tog jag den på samma helg och drog till Örebro över helgen och insåg snabbt att min bil går inte rakt. Jag sitter ju och styr liksom vänster för att hålla mig rakt fram i filen på motorvägen.
Det är inte optimalt.
Nej, det var en smula förvånad. Och sen när jag väl var tillbaka till Stockholm igen, så att jag bläddrade till färdatorer och kollade förbrukning, etanol och sånt där, så ser jag däcktrycksindikeringen att jag har ju väldigt lågt däcktryck på hela vänstersidan, både fram och bak, så det kanske var därför. Så jag pumpade upp den, körde vidare, så nej, den gick fortfarande snett. Så att jag kontaktade min säljare och sa att det här är ju helt felaktiga hjulinställningar, så det måste ju åtgärdas. Han bad om ursäkt, bad att verkstaden skulle kontakta mig. Sen hörde jag ingenting. Förutom att jag har fortfarande lågt däcktryck på vänster sida, att det läckte i luft på båda däcken. Och jag tror jag försökte boka in någon tid och få kontakt med verkstaden, åtminstone 4 mejl tror jag skickade och sånt där, utan att det hände någonting. Och sen till slut så fick jag lämna in den efter diverse besvär och påtryckningar från min sida. De fixade till hjulinställningarna. Ja, förlåt. Jag lämnade in på en däckverkstad också, för jag åkte på en annan resa och verkligen tappade mycket luft. Så de kollerade med allting, finns inga punkteringar. Men jag såg att det bubblade lite kring ventilen när i novemberregnet. Så någonting där liksom vid däcktryckssensorn eller ventilen och fälgen, där liksom tjuvläckte det. Så jag berättade det när jag lämnade in den. Så jag fick tillbaka den med rakt ställd ratt och kommentaren att vi kollar på däcket och vi hittade ingen punktering. Så vi inte har gjort någonting. Men jag sa att det var ju ventilen. Så här, ja, nej, vi hittar ingenting. Hämtar ut den, kör hem den, morgon därpå har jag 1,5 liksom i däcktryck.
Ja, men vi hittar ingenting i sådär. Du är psykos det där, vet du. Det där
och sen försöka få tag på verkstaden igen. Liksom, sitter i telefonkö och mejlar och ringer, får inte tag på någon. Till slut lyckas lämna in den igen och berättar. Ja, men att det, jag ringde också lite personer i däckbranschen som man känner i sådär, bara kolla vad de skulle tro. Alla sa samma sak. Ja, men det är däcktryckssensorn, det läcker där i packningen mellan ventil och fälg. Så jag lämnar in den, berättar liksom, ja, men det är någonting med däcktrycksensorn, kolla på den liksom, det verkar läcka där. Hämtar tillbaka den 2 dagar senare. Nej, men vi kollar igenom däcket, vi hittar inget fel. Ja, men du ska kolla ventilen. Nej, men däremot kör med fel däcktryck. Och sen fick man en föreläsning om hur fel det är att köra med fel däcktryck. Ja, men jag sa att jag pumpar upp däcket för att kunna köra hit, så jag har lite fallhöjd. Ja, men det var 2,7 när vi lämnade in den, det ska ligga på 2,3. Och så fick jag tillbaka den igen och ville inte ta in och kolla på den, och så fortsatte den här snurran. Så att jag tror jag lämnade in den 4 gånger och jag spenderade 230 minuter i telefonkö för att försöka prata med verkstaden.
230?
Men en månad senare så lämnade jag in den. Jag sa att det är däcktryckssensorerna. De hade den 2 dagar, kom tillbaka till mig att vi tror att vi ska byta däcktryckssensorerna.
Bingo.
Men vi har inga på lager. Du kan få hämta den så länge medan vi beställer däcktryckssensorer. Det hade inte en kämpig månad, ska jag känna, när jag inte var så jätteglad att se bilen på morgonen. Men
vi kan säga att Nils inte var superpoppis hos den här bilhandlaren heller. Han, jag tror till och med Nils blev kallad otrevlig.
Jag sa faktiskt rakt ut, jag vill inte ha någon föreläsning om däcktryck. Jag vill att ni kollar på däcktryckssensorerna en gång till. Då fick jag höra att det var en smule otrevlig.
Ja, och en notering i kanten.
Ja, precis. Det var säkert därför ingen svarade när jag ringde. Men det var ju någonting, det är slarv i monteringen. Liksom, att de har, det var på vinterdäcken, så att det är någonting som gjort hos handlaren. Att de har ju kanske hanterat dem en smula vårdslöst. Och det varit någon skada på packningarna på ena sidan. Men bilen har ju skött sig sedan dess. Jag har faktiskt kört över 1000 mil nu över jul och nyår. Har inte satt en fot fel, utan tvärtom. Jag, som du märker i podden, jag är otroligt imponerad. För den här komforten har jag inte haft i någon Subaru innan. Den är ju... Vad känner ni? Men den Levorgen vi hade, den var ju stötig som tusan.
Hemsk.
Men det här är ju... Jag har hatten av faktiskt.
Mm. Jag vågar påstå att Subaru är ett sånt här märke. Jag tror jag sagt det tidigare. Det är ett märke jag verkligen vill gilla. För jag tycker det är så kul när någon gör någonting som är annorlunda. Och Subaru gör annorlunda grejer. Och jag tycker dessutom att deras bilar har sett rätt tuffa ut. X-Ven är ju skittuff till exempel. Och även Outbacken här nu. Men det här är ju, vågar jag påstå, den första riktigt bra bilen de har byggt i modern tid. Mm.
Men det finns ju en tuffare.
Ja, det gör. Ja, just det, det gör det.
Vi undrar ju varför Subaru Sverige inte tar in den här bilen.
Claes har varit i USA på semester där nu liksom och scoutat lite.
Ja, faktiskt, den var väldigt populär där och hade börjat leverera sekunder. Och den heter ju Outback Wilderness. Lite tuffa emblem, högre markfrigång. Den har även foliering på motorhuven för att undvika blänk. Men ja, den frågan får vi ställa till Subaru, för den tror jag absolut skulle bli populär även i Sverige.
Ja, behöver en högre markfrigång alltså?
Jajamän.
Ja, okay.
Det kan aldrig bli för högt.
Ja. Inte de här snövallarna vi forcerat, men det ska jag säga. Subaru har ju faktiskt aldrig fastnat.
Ta i trä.
Ja, precis.
Det är inte för sent.
Nej, det är inte för sent. Men den körde ju före dig och alla varandra. När testkaravanen fastnade så hade ju faktiskt både Land Rover och Subaru redan tuggat igenom den snöhögen utan problem. Men det visar ju också vad markfrigång faktiskt har för betydelse.
Mm. Men jag tänkte, får man lyfta den här stora frågan som jag tror många bilköpare tänker ut i landet? Alltså det här elektrifieringen som pågår nu. Man träffar en del läsare som säger, ja, nästa bil blir väl en elbil. Nu har vi två elbilar med oss här uppe i vintern. Fungerar det?
Jag har inte gjort någon förändring alls i vår testplanering mot vad vi brukar göra. Ja, vi har ju laddat på vägen upp. Det har vi gjort. Men för våran del så har det inte spelat någon roll. Vi har ju lite stationer, vi mäter buller och vi käkar lunch. Så att, jag tycker, och här uppe har vi sån räckvidd i båda bilderna, så att här kör vi ju gott och ledigt utan problem.
Men jag tycker inte att jag har märkt några jätte... Så här, jobbigt i år, men jag tror att smärtgränsen ligger någonstans på minus 10. Där börjar det bli lite kämpigt för dem, men vi har inte haft så kallt än så här uppe, så att vi kan inte riktigt, ja, vi har inte hittat, det har inte uppkommit något fel på grund av det.
Man brukar ju säga, båda bilar har ju varmluftspumpar, båda, och man brukar ju säga att de är effektiva ner till minus 10 grader ungefär. Så det är ju rimligt att de tappar lite kapacitet och när det blir kallare. Och jag körde ju MG:n och du körde väl Hyundai när det var minus 18-19 grader också. Och då upplevde jag, dels fick MG:n ganska stora bekymmer med klimatet i bilen. Den hade jättesvårt att hålla värmen och den fladdrade runt.
Men det är väl inte nödvändigtvis elbilsspecifikt egentligen.
Nej, det är nog modellspecifikt. Men visst gick förbrukningen upp ganska kraftigt när det blev de minusgraderna. Men jag menar, som vi har varit här uppe nu, då är ju vi som... Alltså det är ju inga bekymmer att gå upp på morgonen. Jag vet att bilen är varm när jag kommer och sätter mig. Det är jätteskönt.
Mm. Ja, Hyundaien har ju sagt hjälpt till att servera oss lunch.
Just det.
Det har faktiskt hjälpt oss i de här trakterna där det kanske inte är långt till restauranger eller att man kanske inte vill gå in i pandemitider, utan vi tog med en mikrovågsugn. Marie, du packar ner...
Stockholm? Nej, det är ju inte, va? Nej. Du borde kunna göra upp en brasa, tycker jag.
Det skulle man kunna göra, men nu jobbar jag som motorjournalist. Nu är bilen svaret på alla lösningar. För den kan ju... Ja, Maria, du kan det bättre än mig. Det är du som har levt med bilen. Ta den du.
Ja, den har ju två specialkontakter. En vanlig stickkontakt på insidan och sen en specialare man pluggar in i ladduttaget så att man kan koppla in ett vanligt en hushållsapparat till exempel, vanligt. Mm.
Och den tar ju strömmen från det stora batteriet.
Ja, så att vi parkerar ju där 800, Simon, hur högt var vi?
854 meter stod det på skylten intill.
Ja, på en liten plats, en liten plätt där vi hittade. Så hade jag laddat frunken, hade vi ett naturligt kylskåp med lite våffelsmet. Tips från Simon är att blanda våffelsmeten i en petflaska. Då kan man ta med sig den. Skaka om, så är det färdigt. Plugga in våffeljärnet, mikron.
Lite fryst mat hade vi med där som höll sig kall.
Ja,
liksom
lite
framme.
Pizza, lite färdiga India.
Ja, jag fick en alldeles utmärkt curryrätt där uppe.
Just det. Mm.
Ja, för man ska säga, det finns ju flera bilar som har haft två hål i väggen uttag i baksätet och sånt där, men de har inte kunnat leverera den effekten som Hadayen gör. Vi kan ju köra mikrougnar liksom på högsta nivå, det är inga konstigheter alls.
Nej.
Jag tror normala effekten ur ett sånt där, det är runt 180-250 watt tror jag normalt.
Ja, något sånt.
Men det här är ju 3,6 kilowatt ur den här, så det är ju rent.
Du kan koppla in vad du har hemma, så kan du koppla in den i Hadayen och ta med den på din semester.
Jag menar, det blir ju riktigt frasiga våfflor. Alltså väldigt bra effekt i det där tycker jag.
Men när jag tänker efter, varför tog vi inte med ett så här 2000 watts element och hade på, för det var rätt svalt där uppe.
Det var svalt på fjället, konstigt. Men vi fick ju till och med, kom ju två arbetare höll på att säga, käka lunch hos oss. Det var en långtradare med en stor grävare på släpet som körde på de här småvägarna som stannade till, och de fick en liten våffellunch de också.
Hur mycket batteri försvann på lunchen?
Ungefär 3% gick det åt. Vi började på 67 och vi lämnade på 64.
För vi höll ju på nästan i en och en halv timme.
Ja, vi satt
och full
där.
Fart med mikro.
I min värld var det 4 timmar. Det var kallt där uppe.
Men det var mikro, det var våffeljärn och det var bra musik på stereon,
ja,
på högsta volym.
Så det var det.
Ja, jag är ledsen, men den lunchen kändes lika artificiell som elbilarna känns att köra. Det var ingen mys.
Nu är det svårflörtad, Claes, tycker jag.
Alltså Claes, vi gjorde det för att vi gjorde det för att vi kunde göra det. Det är det som
ved,
är poängen. Ved,
yxa, ja. Eld.
Claes var ganska hungrig där också. Han har ätit, jag vet inte vad du åt egentligen. Bara, ja, när kommer det riktiga lunchen?
Blodsockerfall, det lux.
Ja, det är inte maten som är problemet, det är väl mer liksom upplevelsen. Jag tycker det ska spraka och värma någonstans ifrån.
Ja, och du har en poäng, Claes. Vi var tvungna att sätta oss på en höjd, för det var där vi kunde köra ut bilen på rastplatsen. Hade vi haft en eld hade vi satt oss i svackan och sluppit vinden.
Ja.
Det måste jag ge dig.
Hur är det, kan vi säga någonting om bromssträckan? För jag upplever ju elbilarna som väldigt tunga.
Ja, vi har gjort det, för första gången gjorde vi bromsövningar på grund av att vi kände att vi hade det fenomenet att en del av de här bilarna vi med oss har lite svårt att stanna och verkligen nypa till där på halkan. Så att vi gjorde lite bromsövningar. Jag ska säga att jag har inga siffror än, jag måste räkna ut det, för vi fick lite snöflinge så vi var tvungna att köra lite referenskörningar mitt i hela för att få lite mera.
Ja, det är i alla fall
rättvist. Det är så att man kör samma bil två gånger före och efter med nästan undkom för att se procentuellt hur det förändras.
Det är någonting man kan ta del av i tidningen senare.
Det kommer i tidningen, absolut. Definitivt så ska man ta med sig den tanken. Alla som kör egentligen, det handlar inte om elbil, det handlar om alla 2 tons SUVar där ute också liksom, med diverse utrustning. I synnerhet med fyrhjulsdrivna, att det kan kännas som det går stadigt och det är stabilt och det är trygga moderna bilar med fin komfort, men att glöm inte bort, det är mycket massa som ska bromsas ner när det är de här ishala vägarna här uppe och renflocken står där framme och bilar framför dig har stannat.
Och det gäller ju som sagt, kommer du där med en XC90 plug-in hybrid fullastad med familj, takbox på taket, det är nästan 3 ton alltså.
Håll avstånden, det är det enda jag säger, det är det som räddar dig här uppe.
Och en av de andra testmomenten måste vi ta upp här som Simon är inblandad i. Det här när vi mäter med ratt- och stolsvärme, så får vi ju se saker som inte alla människor får se.
Det är rätt unikt det vi publicerar. Liksom. Vi kan ju faktiskt se hur man dragit värmetrådarna. För det är ju skillnad att ha stolsvärme och värma hela stolen eller ha någon form av punktvärme. Och det märks stora skillnader mellan de som har lite premiumambitioner, om man får använda det uttrycket. Och inte.
Det är ju någon som fuskade med, tog en liten genväg där med ratten till exempel. Vem var det?
Subaren upptäckte att den inte värmde överkant av ratten, utan det är greppet och underkant av ratten.
Så där var det inte hela vägen runt, så
men
att säga.
Men annars måste jag ändå säga att stolsvärmarna såg, det var inget som stack ut åt något håll egentligen. Om man ser tidigare år, vi har haft BMW eller Volvo med eller Audi, så blir det tydlig skillnad hur de kostar på med större stolsvärmedyner.
Och både Subaru och Hyundai har ju värme i baksätet också, i stolarna.
Ja, hur var det för dig? Vi har mätt både fram och bak.
Det var inte jag som satt bak, det var Anders.
Den var...
Var det jämnt mellan fram- och baksäte i Hyundai?
Det var nog hyfsat jämnt.
Ja, vi sa väl våra värden där. Vi hade väl vi placerade ju två mätpunkter där och som referens för ifall att man missar eller sätter rakt på en sån här värmeslinga. Så vi hade väl ändå ganska jämnt mellan dem.
Tycker jag det, och sen det blev hyfsat snabbt varmt. Jag tror i alla fall sluttemperaturerna var väldigt lika. Men det har inte alltid varit så för Hyundai, utan de har gjort det väldigt långsamma i baksätet. Knappt som man har märkt att det har varit sätesvärme, men nu märks det definitivt.
Det hade jag redan förutsett med värmekameran morgonen tidigare, för att det var identiska bilder i värmekameran på framsätet och baksätet.
Vi behöver inte testa när vi har med dig, Simon.
Vi kan bara titta på dina bilder.
Jag kan ta en lång frukost istället för att gå ut och mäta mätvärden.
Men Simon, kan du inte berätta vad Dacia hade gjort för en liten speciallösning i sin stol?
Ja, men det såg lite ut som en toasits. Det var ingen värme i mitten av sätesdynan, men det var väl liksom runt omkring.
Mm. Kanske alltså,
det är inte den enda genvägen värmemässigt de har gjort. Jag kan säga, om du blir upphämtad av din kollega på vintern i en Dacia Sandero och du tvingas sitta i baksätet, sätt dig bakom föraren. För det är bara där det finns värmekanaler under golvet.
Det finns värmekanaler där?
Det finns en.
Men det är finns bättre än Dusten. Dusten hade noll.
Ja, men det finns ingen under passagerarstolen. Så att om du sitter i baksätet så kommer en av er vara varm om fötterna och den andra kommer inte vara det.
Det finns en bra och en sämre plats i baksätet det alltså. Det
finns en bra sida och en dålig sida.
Maria, när ska du
så lyssnar man på podden så kan man bli belönad av att hamna på rätt sida.
Precis, här lär ni er. Här får ni veta saker. Mm. Riktigt viktiga saker alltså.
Det bästa med Sanderon är väl ändå den här dragöglan som är helt öppen och är på vänster sida i kofferten. Bagageutrymmet, den har vi ju använt en hel del.
Det är en sak vi faktiskt har saknat i Hyundaien.
Ja, dragöglan. Ja,
det finns inte.
Det fanns ju inte mer.
Nej.
Där stod vi och letade som fån.
Jag kan säga, det var den fånigaste avåkningen vi gjort för länge. Vi mötte en långtradare på en sån här väldigt smal väg. Så vi stannade till för att släppa förbi den över kröna kurva. Att den i lugn och ro kunde passera. Så att den skulle skära ner diket. Och bilen stod på vägen. Och sen när vi skulle köra väg så började liksom hjulen spinna. Och den bara glider ner i sidled ner i diket. I princip stillastående. Det var ju inte ens en riktig avåkning. Det var bara egentligen bara att hjälpa till att knuffa upp den. Om det inte var för en liten detalj.
Ja, den där öglan var borta. Så,
De har inte lagt ner. De måste ha glömt den i fabriken och stoppa ner boxeröglan.
Det är en till sak som de har glömt. Det är nämligen den här verktyget för att montera bort takbågarna på Sanderon. Det ska ligga i handsfacket. Så den ska jag påminna säljaren om när vi monterar på dragkroken.
Jag ska ta mig ett snack med Hyundai också och se om de kan leverera rätt saker som de har sagt.
Ja, just det. De levererade fel vinterdäck till oss. Det var det så.
Fel vinterdäck var det och taklastbågarna fick vi vänta ett tag på. De var lite försenade, men ja.
Ja, ni klagar. MG'n fick inget takräck, ingen dragkrok, inga golvmattor.
Och Dacia fick ingen dragkrok och ingen verktyg då heller. Nej. Jag kan säga också, den här Hedin bil som säljer Subaru, de glömde ju ringa mig också för att takbågarna hade kommit. Jag beställde sådana när jag hämtade ut bilen.
Men... Vad sa du att du betalade för de takbågarna?
Ja, herregud, det där måste jag kolla upp vad den kostar att köpa. Det är helt vanliga Thule-grejer. Det finns inga Subaru-märke på dem. Och sen så när jag hämtade ut bilen tänkte jag, vi måste ha lastbågar också. Så jag går ner och beställer åt reservdelsavdelningen. Så beställde jag dem, vilket de sen då glömde bort att ringa upp mig så jag fick ligga på. Men jag var ju där ganska ofta och lämnade in bilen med däckproblemet. Så att då passade jag på att gå till den här reservdelen och fråga om de hade kommit. Och det hade de mycket riktigt gjort. Och de skulle ha 6100 kronor för ett par takbågar som inte ens märkesbrandade. Jag vet inte, jag har sagt nu, det är dumt att påminna mig. Jag måste kolla upp vad det kostar egentligen. Men jag tror där finns det mycket pengar att spara att köpa någonting annat.
Men ändå för lite finns typiskt, det takbågar på bilen. Så vad använder vi de här till?
Ja, men det är det som är grejen. Om man köper en Subaru som är av ett annat utrustningspaket så är det ju de här vridbara som också Dacia Sandero har, att man lägger över takrailsen som blir lastbågar. Men vi har ju köpt filpaketet med extra kraftiga takbågar som ska klara taktält och 350 kilo. Men då måste man då köpa till de här bågarna.
Ja, vi som har jag trodde alltså var något inte...
Nej, så jag tänkte först att ja, men visst, det var dyrt. Det var väl extra hållbara. Sen öppnar man förpackningen så står det Thule och det är helt vanliga standard wingbars egentligen med aluminiumrör. för 6 och 1. Men ja, det roliga förresten med Dacia Duster, det var inte en de glömde, de satte ju på fel reggskyltar på våran bil också. Var det inte så?
Så fort
jag fick plocka av reggskyltarna igen.
Så fort du säger Duster i podden så vet ni att vi menar Sandero.
Sandero.
Mm. Men det är ni med på nu.
Nej, men det kan väl vara en bra idé att påminna alla er där ute att kolla igenom bilen, nya bilen, när ni har fått den så allt stämmer. För det verkar ju som att det görs lite tokerier här och var.
Om man får liksom prata om reklamation och saker som saknas, kan MG-ägaren, om man beställer sin bil typ i, man får ut den i maj och sen kör man hela sommaren, sen ska man upp till Funäsdalen, man åker med takboxen, man parkerar alldeles för nära, så ska man backa upp från den här hålla backen. Kan man reklamera bilen sen? Men den här är ju inte fyrhjulsdriven.
Alltså, man borde ju kunna göra det, men det kommer inte vara ett giltigt skäl. Det, så är det.
Jag funderar faktiskt, nästan värt att prova hos någon konsumentjurist. Om inte det framgår tydligt i MGs material, vilket jag inte sett någonstans att det gör, för den säljs som en AVD.
Jag kan säga att frågan har ställts till Hedin av en kollega, Kalle Karlqvist, för vi har ett test på gång på MG. Då har han ställt den här frågan om huruvida fyrhjulsdriften fungerar och om den är baksen. Sen har han även frågat, klart och tydligt, informeras kunden om det här? MG har inte svarat på den frågan.
Och det är ju ganska talande.
Men jag skulle ändå säga så här långt, nu har vi pratat ris och ros åt olika håll, kanske att MG har fått rätt mycket ris faktiskt i den här podden, men jag tycker vi har ett väldigt kompetent långtestår, tycker jag, utkristalliserat sig på den här körningen. Visst, det rycker kanske lite grann i fyrhjulsdriften på den här kinesiska bilen, men överlag tycker jag det är väldigt homogent och väldigt ett stort fall framåt. Då var det ju större spridning förra året och även tidigare år. Det är ingen som riktigt faller igenom så totalt den här gången. Vi får väl se värmemärkningen imorgon hur det går riktigt, men jag tycker vi har valt ut bra bilar som för mig alla är överraskade på sina olika sätt.
Mm. Och vi ska nu gå och lägga oss så vi får några timmars sömn inför morgondagens mätningar och äventyr. Men innan vi avslutar måste vi ju komma överens om en sak. Jag menar, vi har Claes kurva som inträffade förra året. Anders har sagt att han ska spika upp en skylt där.
Ja, det ska göras någon gång.
Jag måste ju fråga er då, vad ska vi spika upp för skylt vid Marias lilla ställe?
Marias platå.
Ja,
vi har Marias några, det var ingen avåkning, Maria. Jag tycker, du sa ju det. Det är en fastkörning, inte samma sak.
Ja, men ska vi ändå Dalins, ta någonting?
Jag kan flika in att det är exakt samma kurva som Kalle Karlqvist satt i en Volkswagen upp från långtestallet 2012. Så att ni kanske kan diskutera där.
Vi kan,
vad ni ska kalla er den lilla kurva.
Ja, vi kanske behöver ett dubbelnamn där. Jag vet inte. Men,
Dalins drev, skulle jag säga. Snödrev.
Ja, Dalins drev. Det är ju faktiskt väldigt bra.
Det kan jag skriva på en skylt.
Ja, det är väl lite catchy, eller vad tycker ni?
Platsen är geotaggad, så det är inte omöjligt att man kan komma upp en skylt.
Ja, vi får väl se vad som dyker upp helt enkelt. Men nu är det faktiskt dags för mig och resten av testlaget och fotografen att sova några timmar. Om en vecka hör ni som vanligt ett nytt avsnitt från oss. Tills vi hörs igen, tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och
ta hand om varandra i trafiken.
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.